Idag så ska vi följa en viktig gestalt i Bibeln. En av dem som tar mest utrymme i Gamla testamentet faktiskt. En fascinerande, väldigt speciell historia som handlar om Josef. Ni vet Abraham, Isak, Jakob och sen kommer Josef och hans bröder som har en mycket, mycket speciell historia som faktiskt påverkar världen. Men en av de saker som händer med Josef är ju att han blir sviken. Och det är en sak att skicka med. Hur reagerar man när andra människor ställer till det för oss? Det händer ju då att andra strular till det för oss eller att vi själva ställer till det för oss. Vad ska man göra när någon stöter ut den? Vad gör man när någon ljuger? Vad gör man när en oskyldig människa drabbas av andra människors svek? Vad gör man när man fattar ett dåligt beslut och ångrar sig? Eller hur fattar man kloka beslut när man går igenom tuffa och svåra tider? Vad gör man då? Och hur ska man prioritera i sitt liv inför alla val som man ställs inför? Det är ju inte ett val vi hamnar i livet, utan varje dag hamnar vi i mängder av val. Hur gör man? Och vad gör man ifall man ångrar sig? Det är jobbigt, eller hur? Det är inga enkla frågor. Och hela livet igenom så ställs vi inför den här typen av frågor. Och jag skulle vilja skicka med dig 5 frågor till ditt vardagsliv. Den första är den här. I den situation som du är i just nu, vad är det visaste som du kan göra? Jag frågade inte vad som är viktigt eller möjligt eller nödvändigt, utan vad är det visaste du kan göra? Min andra fråga är, kommer det här göra dig lycklig på lite längre sikt? Jag menar inte en sån här tillfällig glädjekick, utan på längre sikt. Kommer det göra dig lycklig? De beslut du tar idag blir ditt liv imorgon. Den tredje frågan jag har till dig är, vad är din livsdröm? Vad går du och längtar efter och tänker, det här vill jag göra med mitt liv? Min fjärde fråga är en farlig fråga också. Finns det saker i ditt liv som riskerar att förstöra din livsdröm dit du är på väg? Den där frågan är viktig att ha med sig. Och den femte frågan är, vad är Guds vilja för ditt liv? Vad tror du är Guds vilja för ditt liv? De frågorna vill jag skicka med dig. Här har du 5 viktiga frågor att ställa dig, komma tillbaka till, fundera på, vad gör det med ditt liv? Det är nämligen så här, om man inte har tänkt på det, så är det, om man reflekterar lite, så är det de beslut som vi fattar skriver våran livshistoria. En dag kanske man ska sitta och berätta för sina barn eller för sina barnbarn. Du förstår att så här var det, att det här hände mig och det här gjorde jag, eller det här gjorde vi. Ni vet, det som bara är vardagliga beslut blir helt plötsligt en del av vår permanenta livshistoria som vi ska berätta om vårt liv. Jag gissar, om vi tar en handuppräckning, att det finns någonting som du ångrar i ditt liv. Eller hur? Visst är det så? Att man känner, ja, det där var ju inte bra. Det där skulle jag haft ogjort. Och livet handlar ju faktiskt dag efter dag om beslutsfattande. Så därför så är det viktigt vad vi gör med våra beslut. Och inte minst med det som är större beslut, va? Vilken utbildning ska jag ta? Vilket arbete ska jag välja? Hur blir det med livskamrat? Vad gör jag om det hamnar i stora konflikter och problem? Vad händer om jag förlorar mitt arbete? Vad gör jag om det inte går bra med mina relationer och så vidare? Vilken livshistoria vill du skriva? Det är en bra fråga att ha med sig. Josef är ju en av de här stora gestalterna i Gamla testamentet. Han beskrivs i 13 kapitel från första Mosebok 37 till första Mosebok 50. I 13 kapitel är han i fokus och han går igenom otroligt dramatiska händelser. Och jag tänker så om livet, ungefär som Josefs liv, att Om jag tänker tillbaka från när jag var tonåring och såg framåt mot mitt liv, så tänkte jag nog det är ganska så balanserat och roligt och bra och skapligt och sådär. Men jag tycker att livet mer är så här. Fantastiskt och förfärligt, ljuvligt och väldigt svårt, smärtsamt och jätteunderbart. Är det inte lite så med livet? Att det bara far upp och ner och inte så riktigt så jämnt som jag hade tänkt. Nu tar jag med det till Första Mosebok 37. Då står det så här från vers 2. Första Mosebok 37 och 2. Detta är berättelsen om Jakob och hans släkt. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som pojke brukade han vara med sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. Allt ont som berättades om dem förde han vidare till fadern. Och Israel, eller Jakob, älskade Josef mer än alla andra sina söner. Han hade ju fått honom på gamla dagar. Och han hade låtit göra en fotsid direkt åt honom. Men när bröderna såg att deras far älskade Josef mer än alla sina andra söner, greps de av hat och kunde inte tala vänligt med honom. En gång hade Josef en dröm. Och när han berättade den för sina bröder blev deras hat ännu starkare. Hör vad jag har drömt, sa han. Vi var ute på en åker och bland kärvar, och min kärve reste sig och stod upprätt. Och era kärvar ställde sig i en ring och bugade sig för min kärve. Då sa bröderna, ska du bli kung över oss? Ska du härska över oss? Och deras hat blev ännu starkare på grund av hans drömmar och hans prat. Så låt mig nu ta med dig på en resa genom Josefs liv. 8 scener, ganska så snabbt. Den första scenen, drömmen ifrån Gud. Jag tänker att det är något av det viktigaste som kan hända en människa. Att få en dröm ifrån Gud. Att jag inte bara lever mitt liv här under 80-90 år eller vad det nu blir. Utan jag faktiskt får en dröm ifrån Gud om mitt liv. Som gör att jag inser varför jag existerar. Att Gud för mig genom livet och att jag är på väg hem till himlen. Att jag har det stora perspektivet på mitt liv. Att ha drömmen från Gud. Det finns bara ett problem med det som händer. Och det är att det här är en dysfunktionell familj. Det törs man väl säga. När Jakob älskar Josef mer än alla andra. Och det blir dessutom väldigt tydligt och uppenbart för syskonen. Här är favoritsonen. Han är mer älskad än alla andra. Och hans pappa visar det genom att ge den finaste dräkten av alla till Josef. Josef får också den här drömmen ifrån Gud. Han drabbas av Gud och inser att han har fått en ledarskapsgåva i sitt liv. Och att han ska göra något viktigt med sitt liv. Men han kan inte låta bli att berätta. Jag tycker nästan att det är gulligt. Josef, 17 år gammal, kommer inför alla sina 10 äldre bröder och säger, jag såg en kärve och min kärve reste sig och ni som hade de andra kärvarna, ni bugade er för mig. Varför berättar han det? Jag tänker, det är så dumt. Han kan inte låta bli, han är en ung kille som är drabbad av Gud, drabbad av en livsvision, har fått en ledarskapskallelse och han är ovis, fattar ett oklokt beslut och säger till sina bröder vad han har drömt. Det som Gud har gett honom som en hemlighet i drömmens värld. Och så tänker jag att det är viktigt med livsdrömmar. Det är viktigt med drömmar ifrån Gud. Men det är inte säkert att du ska dela det med alla andra. Är du med? Det som Gud ger till dig, det behöver du vårda och vara lite rädd om. Sen kan man vara frimodig med sin tro. Men det är inte säkert att du ska berätta det som Gud har gjort i ditt liv för allt och alla. Det som du har som en dröm. Det är en viktig lärdom som jag vill skicka med. Den andra scenen, den är väldigt dramatisk. Jakob säger till Josef, alltså pappan, nu får du gå iväg till dina bröder och de vaktar fåren just nu ute i ödemarken vid Shekem, så gå dit. Så Han ger sig av, han går dit och så inser han, de är inte kvar här, så han drar vidare, får reda på var de är någonstans, går hela vägen till Dotan som det heter. Och när han kommer dit så ser han att där borta är hans bröder och det finns ett stort problem. Han kommer i den finaste kläderna, den som av alla bröderna, och de är fyllda utav hat till sin lillebror, visst är det konstigt? De hatar honom. En av hans bröder säger, där kommer han, vi dödar honom. Vilken otrolig överreaktion på hatet. Va? Vi dödar honom, det är första reaktionen. Sen kommer nästa reaktion, nej men vi kastar honom i en brunn här istället, utan vatten. Och så lämnar vi honom där. Och sen så gör de det, de tar av honom kläderna, kastar honom i brunnen och sen så inser de, men här kommer ismaeliter och midjaniter ridande. Vi kan ju sälja honom som slav istället. Så det gör de. De bestämmer sig för att sälja den 17-årige pojken som slav till Egypten. Och ismaeliterna tar med Josef ner till Egypten. Och helt plötsligt är denna tonåring slav. Så det kan gå. Han som hade en dröm ifrån Gud. Och då tänker jag så här. Andra människor kan svika oss. Och det är ju smärtsamt. Ibland sviker vi själva också. Andra människor kan svika oss. Men det som Gud har lovat, det kommer aldrig att svika. Det är en viktig påminnelse. Andra människor kan svika oss. Men det som Gud har lovat, det sviker han inte. Utan det kommer att fullbordas förr eller senare. Sen kör Josefs bröder med en fruktansvärd lögn. De tar hans fotsida klädnad för de inser ju att nu kommer pappa bli så oerhört ledsen. Vi måste ha en förklaring till varför det är som det är. Så de ser till att avrätta ett djur och sen så doppar de dräkten i djurets blod. Och så tar de med den hem till pappa Jakob och säger vi hittade den här. De ljuger. En livslögn som de ska få leva med i åratal bara för att de har hatat sin lillebror. Hans pappa Jakob som har Josef som sin älsklingsson. Han blir så ledsen. Så han säger, jag kommer bära med mig denna sorg tills jag är i dödsriket. Jag kommer bära med mig denna sorg tills jag är i dödsriket. Hans favoritson tror han är död. Förlusten av en son är ju naturligtvis enorm och ingen får trösta honom. Ingen låter sig. Han låter sig inte tröstas av någon. Så kommer en tredje scen i berättelsen om Josef. Han blir såld till befälhavaren Potifar i Egypten. En av hovmännen som tjänade farao i Egypten. Hur är det då att komma som tonåring och vara slav? Det måste ju vara oerhört tufft. Det är bara det att det står så gott i första Mosebok 39:2. Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Det är väldigt tröstande. Okej, en tonårskille är såld som slav, förd till Egypten långt ifrån sin familj. Hans pappa tror att han är död och nu är han där och Herren var med honom. Jag tycker det är ljuvligt. Alltså vad svårt det måste vara att vara en ung kille såld som slav. Men ändå mitt i allt detta svåra så står att Herren var med honom och allt han gjorde lyckades väl. Och det gör att Potifar som är hovman till farao då, han låter Josef ta över hela hans hushåll. Och allt förvaltarskap. Han får sköta allting. Och det enda Potifar bryr sig om, det är att äta och sköta om maten. Allt annat lämnar han till Josef. Och ingenting har han ansvar för längre. Utan han bara låter Josef ta hand om allting i hans hushåll. Då kunde man ju tänka, nu är Josef välsignad. Nu är allt lugnt. Det kommer inte bli några problem. Men det blir det ju. Det blir nya problem som uppstår trots att Josef är så godhjärtad och så klok och fattar bra beslut och får framgång, så händer någonting förfärligt. Och det som är det nya, det är att Potifars hustru inser hur vacker Josef är. Josef är en mycket vacker ung kille, välväxt står det, och ståtlig och stilig. Och nu händer det där som kan hända ibland med människor när det blir fel. Så en dag kommer hon fram till honom och säger: "Ligg med mig, Josef." Alltså hon bjuder in honom till otrohet. Och Josef avvisar henne och säger tydligt så här: "Min husbonde har lämnat alla bekymmer i huset åt mig och anförtrott allt han äger i min vård. Han nekar mig ingenting utom dig eftersom du är hans hustru." Men kan du tänka dig att hon fortsätter dag ut och dag in med sin frestelse? Och jag gissar att det var en mycket vacker kvinna också, eftersom hon var gift med en högt uppsatt hovman i Egypten. Och hon fortsätter dag efter dag. Till slut så hugger hon tag i hans mantel en dag. Och han springer därifrån. Och då börjar hon skrika att han har försökt och våldta mig, ungefär så. Så istället för att själv inse vad hon försöker med, så beskyller hon Josef för att han har försökt att våldta henne. Och så behåller hon hans mantel där hemma. Och när Potifar kommer hem, hennes make, så ljuger hon för honom också. Och berättar en berättelse som inte är sann. Nämligen att Josef har försökt att ligga med henne. Och Potifar, står det, fylls av vrede och sätter Josef i fängelse. Visst är det märkligt? Hur kan livet bli så komplicerat när man gör bra saker, fattar kloka beslut, men andra människor förstör för en, eller andra människor sviker en? Så kan det vara ibland. Och då är det märkligt att det står också här i första Mosebok 39: "Så satt nu Josef i fängelse, men Herren var med honom och lät honom möta barmhärtighet." Det är fantastiskt. Och vad händer? Och det som händer är att Josef får förtroende i fängelset, och helt plötsligt låter fångvaktaren som är ansvarig för allt, låter Josef få bli den som är ansvarig, fast han själv är fånge, får han jobba i fängelset och får ansvar där. Jag har varit pastor nu i 29 år. Nästa år är det 30 år sedan jag började som ungdomspastor. Det är otroligt vad fort tiden går. Det betyder att jag både har sett själv i mitt eget liv och hört andra människors liv, fler än en Josef berättelse, att livet går sönder, att livet är svårt, att man gör misstag, att det blir fel och så vidare. Livet är inte någon enkel resa, och ibland så känns det kanske för oss var och en som att vi slår i botten, att vi prövas nästan över vår förmåga, eller att vi känner oss krossade. Och då är det väldigt skönt att påminna sig om orden som står om Josef: Herren var med honom. Herren var med honom. Man skulle bara önska så här att, nej men goda människor, för de går alltid väl och det är bara enkelt. Alla goda människor har bara goda liv och inget är svårt. Men så är det inte. Utan alla människor kämpar, och det är just därför kloka val och beslut är så viktiga. Och det är så gott att komma ihåg att Gud är med också när livet är tufft. Den femte scenen är när Josef blir drömtydaren. Det är ju fantastiskt. Trots sina svåra omständigheter så får han stort ansvar i fängelset. Fängelsechefen gör honom till en av de ansvariga. Det är ju märkligt. Han blir sviken av sina bröder, han blir såld till slav, han blir oskyldigt anklagad, och ändå får han igen en ledarskapsposition i fängelset, och Herren är med honom. Och så händer det här att faraos bagare och munskänk hamnar också i fängelset. Bagare, förstår ni vad det är? Det är en som ser till att man får bröd och mat. Och munskänk, det är en sån där som lever ett livsfarligt liv. För det innebär att man smakar på allt som farao ska äta och dricka. Så om det är något som är förgiftat och dödligt och livsfarligt, då dör munskänken och inte farao. Är ni med? Det var ett sånt jobb som han hade. Det är inte roligt jobb. Rekommenderas inte. Men i alla fall så hamnar båda två där och båda drömmer drömmar. Också märkligt. De drömmer om sin framtid. Och bagaren drömmer en dröm om vad som ska hända honom. Och munskänken drömmer en annan dröm. Och så funderar de på vad i hela världen betyder detta. Och då säger Josef att tyda drömmar är Guds sak. Berätta nu för mig. Josef, fast han är i fängelse, lever nära Gud och profetisk ande vilar över honom så han kan utsäga det som är från Gud. Drömmar ifrån Gud. Det är fantastiskt. Och sen så säger munskänken vad som han har drömt. Och då säger Josef att det betyder att du ska friges om 3 dagar och så ska du få återgå till ditt arbete för farao. Och sen så ska du bli välsignad. Och när du är med om detta så glöm inte bort mig utan berätta för farao om mig. Det som händer i mitt liv och vad som har hänt mig som är oskyldig. Precis det som Josef säger händer, det fullbordas. Bagaren dör och munskänken han får återgå till sitt arbete och fortsätta. Och då tänker jag så här att ibland får man vänta på det som man har som en dröm i sitt liv. Eller ibland får man vänta på det som Gud har lovat innan det går i fullbordan. Josef är 17 år när han får sin dröm ifrån Gud. Och det är inte förrän när han är 30 år som drömmen går i fullbordan på riktigt. Att vänta kan vara jobbigt. Men då är det också väldigt skönt att veta att Gud är trofast och står vid sina löften. Det finns en större berättelse om ditt liv och mitt liv än bara det här som händer i vardagen. Den 6:e scenen, den är otrolig. Det går 2 år till av väntan därför att munskänken har glömt bort Josef. Han har glömt att säga det som hände. Men då händer det istället att farao som är kungen över Egypten drömmer 2 märkliga drömmar. Han drömmer först om 7 feta kor och sen 7 magra kor. Sen drömmer han om 7 välmatade ax och sen om 7 tunna och svedda ax. Och drömmarna gör honom väldigt orolig därför att han tänker att jag har drömt någonting som kommer att drabba vårt land. Så vad är det för någonting då? Och i Egypten så dyrkar man mängder av gudar vid den här tiden. Så därför så bjuder han in sina siarpräster och kommer och berätta vad är det som har hänt. Vad är det jag har drömt och varför drömmer jag detta och vad kommer att hända. Och ingen av dem kan svara på vad hans dröm handlar om. Då kommer munskänken på. Just det, det finns en hebreisk slavpojke som sitter fängslad som faktiskt kunde uttyda min dröm. Vi kan skicka efter honom så kanske han kan svara på vad du har drömt för någonting. Så farao skickar efter Josef på en gång och så kommer Josef till farao och står inför honom. Nu är han 30 år gammal. Det har gått 13 år sedan han drömde drömmen ifrån Gud. Och så berättar farao drömmarna och så säger Josef: det betyder att det kommer komma 7 år av överflöd och välsignelse över Egypten. Sen kommer det komma 7 år av hunger, lidande och hungersnöd. Så det är 14 år som ligger framför. 7 goda år och 7 svåra år. Och sen säger Josef, det betyder farao att du måste avskilja någon ledare som kan ta ansvar för att klara av hela den här situationen som vi kommer att gå in i nu de kommande 14 åren. Det behövs någon som är klok och vis och som kan leda folket genom den här perioden. Förvånad så säger farao till folket runt omkring honom: finns det någon som har Guds ande så som den här mannen har? Och sen så avskiljer han honom till styresman eller kanske motsvarande premiärminister över hela Egypten. Den hebreiske slavpojke som 17 år gammal fick en dröm ifrån Gud. Nu började hända saker. Vad gör Josef då? Jo, Josef bestämmer sig direkt, jag ska fara runt i hela landet och börja samla in säd så vi har där kungen finns, faraos palats, där ska vi ha mängder av säd så att mat kommer att finnas så att folk överlever under åren av hungersnöd. Men det börjar med en vacker händelse och det börjar med att när han insätts i tjänsten så tar farao av sig sin sigillring och sätter på Josefs finger. Han klär honom i de finaste linne som finns. Han hänger en guldkedja om hans hals och Josef får stiga upp i den näst mest förnäma vagnen i hela Egypten. Och framför honom så ropar man på något språk, vilket det nu är, avrek, vilket betyder böj knä inför Josef. Är ni med? Slavpojken är nu en mäktig man, premiärminister i Egypten. Och sen så ger farao honom en hustru som heter Asenat, som är prästdotter, kommer ifrån en mil utanför Kairo bara. Och så får han två söner tillsammans med henne, Efraim och Manasse. Då tänker jag så här, tala om upprättelse. Tala om välsignelse. Även om vi får gå igenom väldigt svåra passager i vårt liv ibland, så har Gud en väg för oss alla. Den vägen leder till slut genom tron till paradiset. Så det är faktiskt sant det folk klyschigt ibland säger. Det bästa ligger framför oss. Om vi bara skulle tala om mänskliga förutsättningar så är det inte alltid sant. Men om vi tänker på himmelriket, då ligger det bästa framför oss. Och jag tänker så här, tänk om Josef hade gett upp i fängelset. Eller tänk om han hade strulat till det med Potifars fru. Eller tänk om han hade, är ni med? Det finns så många tänk om, men han fattade kloka beslut det ena efter det andra. Och så skriver han en livshistoria trots att andra människor sviker honom som är nästan ofattbar. Han som var slav blir styresman över hela Egypten. Och då tänker jag så här till dig som går igenom tuffa tider. Ge inte upp i stormen utan vandra igenom stormen. Det finns en annan sida av den där verkligheten. Den sjunde scenen, nu går vi mot avslutningen. När Josef är 30 år gammal och 13 år har gått sedan han blev såld som slav och han nu är så välsignad styresman över hela Egypten, så lever han ändå med ett stort sår i sitt liv. Och jag fascineras av hur många gånger det står att Josef gråter. Alltså, han gråter gång på gång på gång. Den är man som får så mycket inflytande. Oj vad han gråter om man läser berättelsen. Och det som händer är ju nu att Israels folk också drabbas av hungersnöden. Och därför säger Jakob, Josefs pappa, till bröderna, nu får ni gå och köpa säd i Egypten. Jag har hört att det finns där, så gå dit och handla. Då har Josef ett enormt förråd av säd. Det är så mycket att det är omöjligt att räkna och det räcker till folket i 7 års tid. Inte bara Egypten utan flera andra länder också. Han har fattat så kloka beslut. Han har varit så vis i sitt ledarskap och han räddar mängder av människors liv. Och så händer det. Jag kan inte berätta det här för det tar för lång tid. 7-8 kapitel i Gamla testamentet. Det händer det ena efter det andra. Josef ger sig inte direkt och säger, här är jag, kära bröder, nu är jag här. Utan han håller på med lite rävspel. Han skickar iväg dem och pengarna är kvar i deras säckar. Och så tar han tillbaka dem och så är det någon silverbägare i Benjamin, den yngste broderns säck. Och så säger han, jag ska ta honom som slav här. Och ni vet, och det är det ena efter det andra. Men till slut, när han liksom har hållit på med dem ett tag, så ger han upp. Och efter att han har sagt till en av sina tjänare att de ska komma hem och äta hemma hos honom, alla bröderna, så brister det för honom och han börjar gråta. Och han gråter så högt att hans egyptiska tjänare hör att han fulgråter, om ni förstår vad jag menar. Och då blir han bara tvungen att berätta: det är jag, Josef, er bror, lever fortfarande, min far. Och när han har berättat den berättelsen så kommer hans bröder och faller ner inför honom. Och bugar sig inför honom. Hur var det nu med de där kärvarna som skulle buga sig inför den ståtliga kärven som stod upp? Precis exakt det händer. Och Josefs bröder är rädda för sitt liv, men Josef säger: var inte rädda. Var inte rädda. Det märkliga i detta är liksom det han förklarar, det är att bakom allt det här som vi har gått igenom så har Guds ledning funnits med. Jag skulle hit för att rädda människors liv. Det är därför som jag är här. Det är märkligt. Och ändå så bär Josef mycket sorg inom sig. Och därför när han får se sin pappa igen så är det som att han bara brister ut i gråt ännu en gång och faller sin far om halsen. Och sen får de 17 år tillsammans i Egypten tillsammans med bröderna och hans lillebror Benjamin också. Det är fantastiskt. Men också hans bröder ber honom om förlåtelse. När Jakob dör så säger bröderna: förlåt oss. Vi ber dig att förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont, så förlåt oss. Och vad händer då? Josef börjar gråta. Han är en känslosam människa som har blivit väldigt både välsignad och sargad utav livet. Och då vill jag bara skicka med de här tankarna att det finns en väldigt stark kraft i förlåtelse. Både att bli förlåten och att förlåta. Och jag är inte som jag var när jag var 20 år att jag säger: så gör det. Jag vet att när vi pratar om förlåtelse som är på lite djupare nivå, när någon gör dig väldigt illa eller du själv har lyckats göra någon annan människa väldigt illa, så är det inte bara så här att fixa till det. Men jag tror att det är bra att vara på väg åtminstone mot förlåtelse, att kunna förlåta, därför att det ger dig frid i själen. Och det är inte säkert att den som har gjort dig illa är bunden, utan kan hända att du själv blir bunden utav oförlåtelse. Men jag har djup respekt för att det inte är någon enkel sak att hantera. Till sist så är det väldigt vackert också. Precis innan Josefs far Jakob dör så vill han välsigna sina barnbarn. Så Josef kommer med Efraim och Manasse, två barn, och så har han med sig dem fram till Jakob som är farfar. Och så lägger farfar sina händer på Efraim och Manasse så här. Det är märkligt, men det gör han. Han korsar sina armar och sen så vill han välsigna sina barnbarn. Och då står det så här i Första Mosebok 48:15: den Gud som mina fäder höll sig till, Abraham och Isak, den Gud som har varit min herde från första stund till denna dag, den ängel som löst mig från allt ont, han må välsigna dessa barn. Genom dem ska mitt namn leva vidare, mitt och mina fäders, Abrahams och Isak. Må de föröka sig och bli talrika på jorden. Och när han har välsignat sina barnbarn och alla sina söner så säger han: nu får ni ta hem mig till löfteslandet där jag vill bli begravd. Det löfte som Gud gav till mig om landet. Man kan konstatera till sist: livet är inte en enkel resa för någon av oss. Men Gud är trofast och håller sina löften. Men det är viktigt vilka beslut vi fattar på vägen. För de beslut vi fattar skriver vårt livshistoria. Och det har vi sedan med oss. Sen finns det ett kors bakom mig. Nådens budskap och förlåtelsens budskap. Så det som blir fel, det kan Jesus läka och hela. Så jag frågar, i den situation du är i, vad är det visaste du kan göra? Det andra, kommer det beslutet du fattar att göra dig lycklig på längre sikt? Det tredje, vad är din livsdröm? Det fjärde, finns det saker i ditt liv som riskerar att förstöra din dröm? Och det femte, vad är Guds vilja med ditt liv? Amen. Så ber jag Jesus Kristus, för var och en av oss, Herre, att du skulle förbarma dig över våra liv, Herre. Allt det goda som vi har fått med oss. Och kanske allt det svåra som en del av oss också har fått vara med om, Herre. Du är med oss både ljusa och mörka dagar, Herre. Och tack för att vi får stämma in i den här lovsången. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. I dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva till din ära. Och det är min tröst att det står om Josef att Herren var med honom. Du har varit med Gud. Och det är mitt hopp. Att det finns frälsning, det finns nåd, det finns upprättelse och befrielse. Tack för att du älskar oss och vill välsigna var och en av oss i Jesu namn. Amen.